Vi har haft så mycket härligt innehåll i den här gudstjänsten än, så vi ska gå direkt till en kort predikan här. Och så avslutar vi med bön och lovsång inför Herrens ansikte. Innan vi sedan går över till andra sidan. Och fortsätter där med gemenskap och härligt umgänge. Men låt mig helt enkelt helt kort då säga några saker. Det roliga är ju med Guds ande att han faktiskt talar till alla. Och han på något vis lägger saker på människors hjärtan så att det kommer fram. Och då kan jag ju säga så här att halva predikan är redan predikad. Tack ska ni ha Nina och Mia. Ni har en predikan halva vägen här. Så därför kan jag ha en ganska kort predikan idag tror jag. Hoppas det. Jag och korta predikningar, det går inte så bra ihop, men jag ska försöka. Jag har gett rubriken den största gåvan åt den här predikan. För jag tror faktiskt, det är liksom en sån aha-upplevelse för mig. Fantastisk sak som är så enkel. Så ni säger att ja, men det där visste vi ju. Men det fantastiska är när det går ner. När det liksom går härifrån hit. Då händer det någonting fantastiskt i en människas liv. För det är så mycket vi har här som aldrig kommer ner i hjärtat, i livet. I liksom hela det här vad vi är och tror på. Jag har gett den här predikan också en liten extra rubrik. Jag har en så speciell humor. Och ni som kan segertoner, så det finns en sång som heter Tänk när släkt och vänner alla mötas där. Och de lite mer cyniska människorna i tillvaron så brukar kalla det då Tänk när släkt blir vänner. Och det är tyvärr allt för sant att det också är nog en bön för många släkter får ha, eller hur? Det är inte så lätt att vara vänner nämligen i familjen och i släkten alla gånger. Och jag kom på att det finns ett ord i svenskan som vi nästan aldrig annars använder. Vet ni vad det är för ett ord? Men bara i samband med släkt. Med släkten. Vet ni vad det är för ett ord? Fade. Ja, när använder du ordet fade? Jag hade en sån fade med min chef idag. Nej, men släkt fader, det minns vi på något vis. Det ordet används. Det här går inte så lätt att översätta kanske, men i alla fall, lycka till Eva. Jag kom ju hem från Laos igår och träffade där ett lärarpar som är vice rektor på Quest College i Laos. Vårt projekt som vi har stött i många, många år. Det har varit många svårigheter och det har varit många problem och bekymmer. Men nu upplever vi en härlig tid av framgång och det har kommit massor med elever och det är jätteliksom helt nya perspektiv som öppnar sig för den här skolan. De här är då lärt känna från 2007. Det här är alltså Pontip och det är han och Wongwa Li, det är hon, Viravong Sa. De är laotier. Hon är utbildad i Moskva och han är utbildad i Östeuropa någonstans, Prag tror jag det var, under den gamla goda kommunisttiden så att säga. Så att därför att Laos hade väldigt mycket kontakt med just Sovjetunionen när det begav sig. Och man skickade sina framstående studerande skickade man iväg till Ryssland och till Östeuropa för att gå på universitet. Och det gjorde man med de här också. Det man inte hade räknat med, det var att hon i Moskva kommer i kontakt med kristna. Här är den här buddhistiska kvinnan från det kommunistiska Laos som kommer till det lika kommunistiska Moskva. Och vad finner hon där? Jo, Gud! Jag tycker det är så ironiskt på ett trevligt sätt. Hon möter Gud och kommer till tro och hon är en brinnande kristen som vittnar överallt. Vilket är ganska speciellt. Därför att hon är fosterdotter till en tidigare president. Och det är därför hon fick möjligheter också att studera. Så att hon har mycket kontakter på hög nivå i samhället där. Och hon går och blir kristen. Och det är inte lätt i Laos, där kristna fortfarande blir förföljda. Men hon har fått en nåd av Gud att vara vis och på något vis få vänner på alla möjliga ställen. Men det roliga med de här är ju då, och speciellt tänker jag då på honom då, på en tipp. Han är nog en sån här riktigt sån här typisk kar tänkte jag säga. Att han är lite svåråtkomlig och jag har bara reagerar på det gång på gång, att när jag kommer dit och är några dagar där, så de första dagarna så är det så styvt och så svårt och det är så formellt och det är så knepigt. Men sen när man har varit där någon dag och varit ute och ätit mat med dem och pratat lite mer, så börjar de slappna av. De märker att jag är inte så farlig, jag märker att de är inte så farliga. Och till sist när jag får hem så får jag en kram. Det tar tid liksom att komma över de här murarna och gränserna. Det tar tid att lära känna varandra och bli trygg med varandra. Och det tar tid att bli vänner. Faktiskt. Men nu är de goda vänner. Och gör ett väldigt bra jobb där. Så hälsningar från Pontip och Wong Wali i Vientiane i Laos. Och vi ska fortsätta på det här temat som vi var inne på redan faktiskt hela halva mötet. Och tala om den största gåvan som vi kan få eller som vi kan ge. Vad är det som ett barn behöver och längtar efter fruktansvärt intensivt? Och vad behöver och längtar en ung människa efter i sitt liv? Vad behöver och längtar en vuxen människa efter? Och så kommer det en fråga till. Vad månne det blir? Är det någon som kan gissa? Jo, helt rätt. Vad behöver och längtar en äldre människa efter? Jag kunde få massor av svar av er naturligtvis. Och det naturligtvis skulle ni gissa rätt. Vad vi behöver, det är vänner. Här ser ni några vänner, eller hur? Som satt på våran balkong här i somras och åt gott och blev ännu godare vänner. Tack vare det, tror jag. Hoppas jag. Det är ju faktiskt så här att vänner är det allra viktigaste här i livet. Det här är inte bara för oss kristna, utan det är för alla människor som upplever det här behovet. Det skär i hjärtat om man blir avvisad. Och ni vet hur barn vill ha vänner. Om de inte får vänner så mår de dåligt. Och blir de mobbade för att ingen vill vara vän med dem, så kanske de drivs in i förtvivlan så de tar livet av sig. Där får vi läsa om då och då hur fruktansvärt det gör illa att inte ha några vänner. Och hur mycket vi längtar efter att ha vänner. Och vad vi gör vad som helst för att få vänner. Det finns massor med människor tyvärr i storstäderna där som är med i gäng. Som gör allt möjligt kriminellt. Inte för att de är kriminella i första hand. Utan för att de har hamnat i ett sällskap som har accepterat dem. Och de har lärt sig reglerna att om de gör så här och så här och så här. Så får de vara med. För de behöver vänner. Men det är ju precis likadant med oss vuxna människor också. Vi har ett stort behov av vänner. Det vet vi ju, det är självklart. Och ändå så sätter vi det ibland i andra hand, för vi tycker andra saker är så viktiga. Men jag tänker ändå så här, och det här är min stora upptäckt i livet vid 54 års ålder. Att det största vi kan någonsin ge åt en annan människa, det är vår vänskap. Och det största vi kan få av en annan människa, det är vänskap. Det här är nedlagt i skapelsen. Det här är ända från begynnelsen. Det börjar med vänskap mellan Gud och människor. Gud kommer att hälsa på sina vänner, eller hur? Och det blir jättejobbigt för alla inblandade när vänskapen sveks. Så det här med vänskap är någonting som vi kan ge och vi kan få, men vi kan inte kräva den. Vi kan inte tvinga den av någon. Och ingen kan tvinga den av oss heller för den delen. Det är bara någonting vi kan frivilligt välja att ge. Mia var inne på det här med val. Det här är precis samma sak. Vi måste välja att ge vänskapen. Vi måste också välja att ta emot den. Annars funkar det inte. Och det här är kanske ett av dilemmana i livet. Om vi inbjuder någon att bli vår vän, så gör vi oss själva väldigt sårbara. För vi kan få nej till svar. Eller någon som inte hör oss eller ser oss överhuvudtaget. Och det var precis det här som Gud gjorde när han kom till människan. Han sträcker ut sin hand och säger, jag vill bli din vän. Han tar risken. Han blir sårbar. Och får också uppleva att många inte vill vara hans vän. Jag tror för Jesus så var det smärtsamt att få spikar i händerna. Det var mer smärtsamt att människor sa nej till honom. Den första platsen för vänskap som alla människor upplever på något sätt, man får sin första erfarenhet av vänskap, det är i familjen. Eller hur? Och därför är det så fruktansvärt när familjerna går sönder, när familjerna splittras, när familjerna blir ett helvete. Därför att det som var tänkt att vara en skyddad, trygg plats där jag skulle få lära mig vem jag kan lita på blir någonting helt annat. Men lyckligtvis så finns det också många familjer där faktiskt man är vänner, eller hur? Där vi får lära oss vad det betyder att vara vän. Där jag ger och får, där jag litar på någon och någon litar på mig. Där jag talar ut om mitt liv och någon talar ut om sitt. Men det är ingen självklarhet. Det är någonting vi väljer hur det går till. Och jag var inne på det här med släkt och vänner. Vilken välsignelse det är för ett barn att få växa upp i en släkt som är vänner med varann. Det tror jag Gud har tänkt. Gud har tänkt att vi ska ha släkter där vi trivs med varandra, där vi umgås med varandra, där vi vet om varandra, där vi hjälper varandra, där vi uppmuntrar varandra. Men ofta, tyvärr, får vi också höra precis motsatsen. Där det blir själviskhet som driver, där det blir hårdhet, där man inte har tid med varandra, där man inte unnar varandra något gott, där man är avundsjuk på varandra. Och så resulterar det i sårade känslor, bittra känslor, hat och kan leda till diverse släktfejder. Det är inte Guds väg i våra liv. Det är inte som Gud har tänkt. Det är inte rätt, det är inte bra, det är inte gott. På en gång ska jag säga liksom, på något sätt att vi ska ju inte acceptera det som kristna, att det här ska vara något normalt. Utan vi ska be och själva välja att vara de som startar vänskapsprocessen snarare än ovänskapsprocessen. Och ibland på något vis så förandligar vi vår tillvaro så att vi liksom är väldigt vänliga i kyrkan, men vi är mindre vänliga hemma eller med de som vi har blivit ovänner med. Och det där liksom en tagg, en sten i skon, det är ett problem som vi behöver gå till Gud med. Och jag menar att en församling som odlar en liksom sån här kultur där vi uppmuntrar varandra att bli vänner med våra vänner, med våra familjer, med våra släkter, med våra grannar, med alla människor vi känner som vi på något vis har en relation till. Den församlingen blir sund och frisk och uppmuntrande och stark. Och den blir framförallt ett vittnesbörd om att Gud är god, är vår vän och vill att vi ska vara vänner. Det var så bra bibelord som du läste, som jag borde ha hittat, men som du hittade före. Det var så bra. Vi ska läsa det som avslutning här sen. Okej, okay. Ja. Tänk när släkt blir vänner. Vänskap längtar alltså alla efter. Jag tror vi är överens om det. Och vänskapslängtan gör oss sårbara. Och om man sårar så kanske man inte vågar längre sträcka ut handen och säga, vill du bli min vän? Men längtan finns ändå där. Vi kommer aldrig undan den. Vi kan inte bli så hårda. Fast vi ibland kan inbilla oss att vi skulle klara oss utan någon vän. Och det finns massor med människor som desperat ropar i sitt hjärta, om inte de gör det utåt så här, så ropar de i sitt hjärta. Finns det någon som vill vara min vän? Hela Bibeln, menar ju jag, dock handlar om vänskap faktiskt. Men vi kan ju inte läsa hela Bibeln här, utan vi ska gå direkt till Jesus. Och han säger så här, för han faktiskt, det är faktiskt sant alltså. Det är inte jag som säger det, Bibeln säger det själv, Jesus säger det själv. Ni är mina vänner. Vänner kallar jag er, sa Jesus. När sa han det? Jo, när han vandrade med dem ett tag, eller hur? Först var de elever, sen var de tjänare. Men han hade jobbat med dem ett tag och han hade delat sitt hjärta med dem. Och de hade nog avslöjat åtminstone sitt hjärta för dem, för honom också. Så kunde han säga, nu är ni inte längre tjänare utan nu är ni mina vänner. Och jag tror att det här är hans vilja och målsättning med oss allihop. Han vill bli din vän, han vill bli min vän. Han kom hit för att inbjuda oss till vänskap. Och det blir väldigt klart när vi läser några bibelord. Som Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Det låter som en vän, eller hur? Det som händer i vänskapen, det är att vi får lätta av oss bördorna. Om någon törstar så kom till mig och drick. Jag talar om den helige ande. Men själva liksom attityden är den här. Kom hit, jag ska hjälpa dig. Kom närmare mig så ska jag höra på dig, jag ska höra på dina behov och jag ska fylla dem som bara jag kan, säger Jesus. en poäng här också att han faktiskt var väldigt arg på lärjungarna när de ville ha ordning i gudstjänsten och ha liksom lite så här, ja, så säger han faktiskt, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. När barnen, de var så intresserade så de började klättra över människorna för att komma till Jesus, så ville de andra säga nej, nej, nu ska vi ha snygg ordning här. Men på något sätt tror jag det här är så nära Jesus det här. Strunt i ordningen, bara ni kommer nära mig. Vänskapen är helt nödvändig. Vi ska läsa från Johannes 15 om det här. Vers 9-15. Då tycker jag vi gör så här som vi brukar. Att vi läser tillsammans. För det är, en del har Bibeln med men andra har inte. Och då har vi allting här. Så vi läser direkt härifrån. Första versen är här då. Vi läser. Liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Han är glad, Jesus. Och han vill dela sin glädje med sina vänner. Han vill göra sina vänner glada. Jag vill lite överbetona det här, därför att ibland så blir det här med kristen tro lite som om det skulle vara väldigt dystert. Eller minst har vi en sån missuppfattning i samhället. Att det är tungt och svårt. Det är fullt av glädje, säger Jesus. Jag har en fullkomlig glädje. Och jag vill att er glädje ska bli fullkomlig. Det är någon som kan säga lite halleluja på det. Nå ja. Jag tycker Jesus har en fantastisk gåva till oss. Det här läser vi då. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han gett sitt liv för sina, att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ursäkta lite skrivfel där. Mitt bud är att ni ska älska varandra. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Vad är hans bud? Vad är Jesu bud? Som är villkoret för att vi ska förbli i hans kärlek. Vad är budet? Som han säger, detta är mitt bud. Älska varandra, viskar någon som kan läsa innantill. Vad bra! Det är ju inte så komplicerat det här, eller hur? Det är inte de där 682 reglerna som judarna hittar på längs vägen som vi måste hålla på och veta exakt och komma ihåg och följa. Jesus, han gör det väldigt lätt för oss. Han säger, mitt bud är att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er så ska ni. Han säger inte, ska ni älska mig? Det finns ju i paketet. Utan han säger, ni ska älska varandra. Fantastiskt. Jakob, han är ju, jag tror det är Jakob, han är inne på det här också. Att man kan inte säga att man älskar Gud och sen samtidigt hata sina bröder. Det liksom hänger inte ihop. Därför att kärleken går åt alla håll eller så går den inte alls. Annars finns den inte. Det är bara religiösa fantasier. Vänskapen är faktiskt viktigare än allting annat, säger Paulus. Och det finns ju det här berömda stället då i det här första Korinthierbrevet 13 som vi snart ska läsa också lite ifrån. Paulus, han är den här som, när han går omkring så blir folk döpta i den helige ande. De talar nya tungotal. De får profetior och han själv talar i tungor mer än alla andra. Säger han ju själv, åtminstone. Och han räknar upp alla nådegåvorna. Eller hur? I kapitlet före. Så kommer han ändå till poängen här. Gör ändå inte där till det allra viktigaste. För det allra viktigaste är det som Jesus säger. Kärleken. Och kärleken och vänskapen hör ihop, eller hur? Riktig vänskap, det är riktig kärlek. Så om jag talade som änglar, om jag talade i tungor, mer än Paulus till och med, men inte har kärlek, så jag är bara som en skrällande symbol. Men det är liksom ingen substans i det, eller hur? Om jag ägde profetisk gåva, hur viktigt är det inte att vi får profetian i församlingen? Gud får tala genom olika människor ett tydligt budskap in i en speciell situation så vi vet, Herren vet om det här. Han vet vad jag ska göra. Han ger mig vägledning.
Det är jätteviktigt.
Men utan kärlek så det är ändå ingenting, säger Paulus. Det är väldigt starka uttryck här, eller hur? Och vi måste komma ihåg det här. Om jag ägde all kunskap, all tro, så jag kunde förflytta berg. Wow, vad fantastiskt. Då skulle du säkert många komma till tro på Jesus. Och han gjorde ju allt det där och ändå kom de inte till tro på honom. Så att, gå inte den fällan om jag inte har kärlek. Vi ska ha tro, absolut. Och vi ska söka all kunskap. Men vi ska framförallt bevara kärleken. Om jag delar ut allt. Det här är en ganska rolig sak, eller hur? Om jag delar ut allt jag ägde till de fattiga. Vi ska just ha välgörenskonsert nästa söndag. Vi ska ge till dem som har det svårt. Jättebra, ett uttryck för kärlek. Om jag gav allt jag ägde till välgörenskonsertens kollekt. Men inte hade kärlek. Så skulle det inte gagna mig ett dyft. Så vänskapen, som jag då sätter samma likhetstecken med kärleken här, är viktigast av allt. Viktigast av allt. Det måste vi liksom ha som grund. Det är det som omsluter allting. Annars kan vi lägga av med allt det andra också. Och det är en väldigt viktig sån här, hur ska jag säga, att vi inte fokuserar så mycket på de där andra sakerna så vi glömmer varandra. Att vi slutar älska varandra. Det är väl kanske det jag ville säga. Församlingen har alltså ett fantastiskt budskap. Och vad är det? Jo, att vänskap, kärlek, det finns på riktigt. Hur många människor har inte förlorat tron på kärleken? För det har gått sönder deras egna liv. De har upplevt massor med hårda människor. De tänker, jaha, det är det som är det normala. Det är det som finns. Det är bäst att jag också blir hård och tar för mig så gott jag kan. För ingen vill ändå ge mig sin vänskap och sin kärlek. Men församlingen säger faktiskt det. Det är församlingens budskap till Sibboborna idag. Det finns en vänskap. Det finns en kärlek som är på riktigt. Och jag önskar verkligen att vi som församling både vill och kan säga till Sibboborna, vi vill vara dina vänner. Vi vill bli vän med dig på riktigt. Och så vill jag ju också att den här församlingen ska få förstå det. Att jag ska förstå det, att du ska förstå det. Att när någon blir vän med oss, så är det inte bara en vänskap här på jorden som har med den här jorden att göra. Så den vänskapen bjuder in Gud. Därför att jag bjuder in Gud. För Gud går med mig om jag vill det. Om jag väljer det. Så tänk om vi, och det här är min bön, vi skulle få nåden att förstå vilken relation vi ska be speciellt för att Gud kommer in i. Inte så att vi blir mekaniska robotar som bara liksom säger ut någonting som vi tror är sant, utan att vi fortfarande är vänner som är på samma nivå, som lyssnar och som delar och som lever med, men som också ber och som inbjuder Gud in i det här och som inbjuder vännen in i Guds gemenskap. Tänk om vi skulle bli en sån församling mer och mer. Att den här församlingen blir vän med oss, så plötsligt kommer man nära Gud utan att man visste det. Och det är viktigt att vi förstår det här, att vänskap här på jorden, den är bristfällig. Den är, mellan oss människor, så är det till och med i församlingen naturligtvis bristfällig. För vi är bristfälliga. Vi är inte alltid kärleksfulla. Vi är inte alltid så sanna vi borde vara. Vi är inte alltid trogna som vi borde vara. Vi är inte alltid beredda att ge tid och kraft och att lyssna, att finnas där. Det finns tillfällen som vi får be Gud om förlåtelse och människor om förlåtelse när vi har svikit en vän. Men vänskapen med Gud, det är ju det som är det förunderliga. Det är av en helt annan kaliber. Det är en vän som aldrig sviker. Hans kärlek tar aldrig slut. Och han finns med oss när alla andra vänner sviker. Om de skulle alla svika, så gör inte han det. Han är med oss genom allt. Så det som jag tror den helige ande vill påminna oss idag om, det är det. Att du och jag har, vi har en oändligt älskande Gud. En vän i Gud, helt enkelt. Och han vill påminna oss om att du har ett val. Som Mia var inne på, när du är ett vägskäl. så kan du inte välja båda. Du måste välja det ena. Du kan välja eller låta bli att bli en vän för någon. Att ge din vänskap åt någon annan. Och du kan välja att låta bli. Men du kan också välja att ta emot någons vänskap. Någon som vill bli din vän. Som söker din vän därför att de behöver en vän. Men det här valet är vårt. Gud gör inte det valet för oss. Utan vi måste själva välja. Och det är det som är det knepiga. Vi trodde ju att Gud skulle fixa det här åt oss. Och vi blir besvikna på församlingen för att den inte heller fixade. Eller vi blir besvikna på släkten eller familjen som inte fixade. När själva verket, valet är vårt. Mitt. Kommer inte längre än så. Det är jag som bestämmer om den här vänskapsprocessen startar i relation till någon annan. Och fortsätter. Sen säger ju Paulus att vi kan bara göra det som kommer an på oss. Det är alltid en motpart som gör sina val. Och om någon väljer att säga nej till oss så kan vi inte tvinga den kärleken och vänskapen igång. Men vi kan erbjuda, vi kan inbjuda. Och jag tror att många gånger så blir det oftare ja än nej. Därför att det finns så många som vill ha vänskap. För allt det här är en del av Guds natur. Han ville först bli vår vän. Han ville först söka upp oss. Och han hörde när Nina gav löften lite i desperationen som hon sen ville ångra. Men han släppte inte taget utan han tog det på allvar. Och han blev hennes vän. Är det inte fantastiskt med Gud? Om du bara ge ett litet ögonblick uppriktig mot honom och säger jag behöver dig Gud. Så tar han dig på allvar. Jag tänkte att vi faktiskt skulle kunna formulera det så här. Låt oss be om en extra särskild nådegåva. Som inte står i Bibeln, som jag har hittat på. Eller som den helige ande har gett åt mig. Ni får bedöma själva. Och det är den här. Tänk om vi skulle få en gåva riktigt. En riktigt bra förmåga att upptäcka vänskapslängtande människor omkring oss. Att vi inte liksom ödslar tid på dem som är stängda och hårda. Utan vi skulle upptäcka dem som har ett öppet sinne, ett öppet hjärta. Som längtar efter vänner. Som behöver både din vänskap och Guds vänskap. Eller hur? Om man kombinerar den här gåvan med Guds kärlek. Som är tålig och mild. Ska vi läsa det? Har jag det här? Jag tror jag måste slå upp Bibeln. Första Korinthierbrevet 13, fortsättningen på det som vi just läste, som var lite sådär invändningarna, som vi läser då 4-7 versen Korinthierbrevet, Första Korinthierbrevet 13. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Vilken vän det här är som har de här egenskaperna, som låter kärleken tro på att vi kan bli vänner. Som låter kärleken ha uthållighet. Att även om inte alltid är så lite knaggligt ett tag så ger vi inte upp utan vi håller fast vid att vi kan bli vänner. Vilken livsinställning det här också återspeglar. Låt mig sluta med den här trevliga bilden. Du behöver vänner. Jag behöver vänner. Och våra vänner behöver andra vänner. Gud vill att vi ska vara vänner. Och att vi ska vara såna vänskapsstiftare i familjen, i släkten, på jobbet, i församlingen, överallt. Därför att djupast in i alla människors hjärtan finns den här längtan. Så att någon ser mig, någon bryr sig om mig, någon stannar kvar hos mig när alla andra försvinner. Så jag tror det är vår kallelse. Det är församlingens kallelse. Och jag tror vi ska vara väldigt, hur ska jag säga, måna om det här. Väldigt försiktiga med varandra. Och vara måna om att sätta kärleken och vänskapen högre än allting annat. Ska vi läsa det här verserna från Kolosserbrevet 3 och 12. Paulus uppmaning till församlingen i Kolossen. Igen fråga om ett val faktiskt. Det var ingenting som hände automatiskt. Utan det är en uppmaning att göra någonting. Och han säger så här. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har någonting att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt det här ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Ni har alla fina kläder på er idag. Kom du ihåg att klä på dig kärleken när du kom till kyrkan? Ja, det är klart, det här är bildspråk, ni förstår det. Men det finns ändå en fråga om att man väljer attityd. Man väljer förhållningssätt. Man väljer om man öppnar sig för Guds kärlek och låter den skölja bort allt agg. Eller hur? Som nog lätt uppstår när vi har så mycket olika åsikter om allt möjligt, eller hur? Men förlåt varann. Ha fördrag med varann. Vilken fantastisk atmosfär det skapar. Där finns det hopp för den som inte har någon vän. Att säga, kanske här hittar jag en vän. I den här varma atmosfären, här kan jag få bli sedd och älskad. Och det är det jag menar i kallelsen för församlingen, för oss som gemenskap. Alla barn vi möter behöver vänner. Alla barn behöver vår vänskap. Alla unga behöver det. Vi själva, medelålders och äldre, behöver det. Så låt oss välja det idag, välja det. Och ge det och ta emot det. Och odla en sån atmosfär. Och därmed sätter jag punkt för predikan. Nu ska vi be. Tacka Herren för hans godhet och kärlek.